Så Jesus, vi tackar dig för den här dagen, kvällen, och ber just nu att du välsignar tiden tillsammans i ordet. Herre, vi ber just nu att du skulle tala till våra hjärtan. Tack Jesus för alla som har kommit, alla som är här, och vi vill bara stilla våra hjärtan. Vi vill tacka dig Jesus, vi vill prisa dig för vem du är och för vad du gjort för oss. Och du har gjort för oss allt detta på grund av vem du är. Därför att din karaktär och din natur är kärlek och nåd. Och Jesus, vi tackar dig för att du kom in i den här världen. Blev en människa för vår skull. Blev det fullkomliga offret som försonar våra synder. Så tala till oss just nu, Herre. Bygg upp oss. Vi ber Jesus för dem som inte är här. Var med dem också Jesus. Ge speciell nåd och kraft till dem. Tack Jesus. Lovat vara ditt namn. Herre, vi ber om det finns några speciella behov bland oss idag Jesus. På olika nivåer, på olika sätt. Herre, du möter var och en personligen. Tack Jesus för din trofasthet. Bygg upp oss just nu Herre. I ditt namn. Amen. I Matteus 5 och verserna 38 till 48, så det brukar kallas för Jesu bergspredikan. Och det är en intressant stycke i Bibeln, därför att även de värsta ateisterna och de som tycker illa om kristendomen, de brukar ofta bekänna att om alla skulle kunna leva efter de här buden eller reglerna eller idealet, då skulle vi åtminstone ha en bättre värld. Och så här står det: ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så ge honom också din mantel. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå då 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger det. Älska era ovänner och be för dem som förföljer. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Okej, många har läst de här verserna, många har kommenterat. Och jag vet vad som är reaktionen. Det är att, okej, vi ska försöka ännu mer. Ibland så hör jag en bil av Avis, och de har som slogan: we try harder. Vi försöker hårdare, eller vi försöker mera. Och det är precis det som väldigt mycket av kristendomen handlar om. Att försöka ännu mera. Och ju mer vi försöker, ju mer vi strävar, ju mer vi försöker, så blir vi fördömda. Och vi har de här höga idealen och så tycker vi liksom, vi har nått halvvägs, eller vi har nått 10%, och vi jobbar på det och så vidare. Och i Romarbrevet 8 och vers 4. Så talas det om lagens rättfärdiga krav. Lagens rättfärdiga krav. Att lagen, som är fullkomlig och helig, den har getts av Gud. Och den har ett krav. Och det kravet är att man måste leva upp till varje liten punkt i den. Det står i Jakobs brev, det andra kapitlet, och verserna 10 till och med 13. Att den som bryter lagen på en punkt har gjort sig skyldig till brott mot hela lagen. Och det borde faktiskt få oss att stanna upp och tänka. att om jag bryter lagen på ett enda område så har jag brutit hela lagen. Med andra ord, mänskligheten är mycket illa ute. Det är intressant här att se att Jesus tar upp det här, och vi kan tänka oss den här gruppen människor som stod inför honom. Det var alltså människor som under generationer hade suttit under och lyssnat på de så kallade fariseernas undervisning. Och de hade sagt att man skulle följa de här reglerna. Och det var inte bara de saker som fanns i Gamla testamentet, utan det var också tillägg som de själva hade gjort, liksom tolkningar av Bibeln och tillägg och så vidare. Och det fanns en mängd olika saker som man skulle göra och inte göra. Och människor hade liksom en otrolig börda på sig, därför att alla visste att ingen kunde leva upp till det. Så det fanns egentligen två kategorier. Det fanns en kategori som tänkte att okej, jag klarar inte av det här, så jag struntar i det. Varför ska jag försöka med någonting som är omöjligt? Så fanns det en grupp som sa att okej, jag klarar det här ganska bra, åtminstone i jämförelse med andra. Så jag är ganska duktig. Så det fanns de självrättfärdiga och det fanns de fördömda. Och på samma sätt är det idag att människor som försöker att leva upp till lagens rättfärdiga krav. Antingen blir vi självrättfärdiga, lever i en relativ jämförelse, eller förlåt mig, relativ rättfärdighet, där vi jämför oss själva med andra människor. Och letar vi tillräckligt länge så hittar vi alltid någon som lyckas sämre med det än oss själva, och vi kan se ner på den personen och säga jag lever åtminstone bättre än den personen. Vi ser mycket av det här, och Jesus talade inför dem, och så kommer han med ett ännu högre krav. Jag menar, de hade hört att okej, om någon gör det här mot dig, ja då gör du samma sak tillbaks, liksom. Det är enkelt. Enkel matematik liksom. Öga för öga, tand för tand. Men han säger liksom att när någon gör dig ont, då ska du göra gott tillbaks. Det är ännu högre krav. Som många säger, ja men i Gamla testamentet då levde man efter lagen. Sen har Jesus kommit och han har gett oss liksom, han är kärlekens Gud, och han bryr sig inte om de här sakerna. Gud är inte mindre helig nu än han var då. Gud är lika helig i Nya testamentet som han var i gamla. Men skillnaden är den att någon, det vill säga Jesus Kristus, har kommit in i denna värld och blivit ett syndoffer. Han har blivit den som uppfyllde lagen i vårt ställe. Han mötte de här orimliga, jag säger orimliga, inte orimliga från Guds sida på det sättet, men omöjliga kraven, de mötte han. Och han satte punkt för detta, att lagen kan inte längre fördöma oss, för han uppfyllde den åt oss. Så att när nu vi är i honom, ja, då är vi lika rättfärdiga som honom av tro, som en gåva. Och nu har vi fått hans egen rättfärdighet oss tillräknad. Så när han ser på oss, när Gud ser på oss, då ser han oss i Kristus som fullkomliga. Och det är ganska ofattbart egentligen att denne, som vi hörde pastor Ken tala om igår, liksom detta fantastiska universum med dess komplexa struktur, med dess ofantliga avstånd och storlek, att denne Gud skulle älska oss så mycket att han har brutit in i mänsklighetens historia, blivit en människa för vår skull, så att vi skulle kunna leva och ha evigt liv i honom. Och nu undervisar han dem och säger att det här är vad som kan förväntas av en troende. Ännu mera. Långt bortom lagens krav. Och det är intressant att se egentligen här hur den här världen är så full av människor, och vi känner igen oss i det här tror jag allihopa, som försöker att lista ut vad som förväntas av oss. Ni vet det här liksom förväntningar. Vad vill min man? Vad vill min fru? Vad vill mina föräldrar? Vad vill min arbetsgivare? Vad vill grannarna? Liksom vi försöker att bedöma att det är det här som människor förväntar sig av mig. Och så försöker vi att leva upp till det. Och lyckas vi med det så tycker vi att jag är en ganska god man eller hustru eller förälder eller granne eller arbetare eller vad det nu kan vara. Och vi tänker hela tiden i de här termerna att jag har levt upp till förväntningarna. Men om det här är Guds förväntningar, då ligger vi ganska illa till. Vem kan verkligen säga att vi har gjort eller levt eller lever på det här sättet som han beskriver här? Och det finns ett ställe, eller flera ställen i Gamla testamentet, där vi ser hur ett offersystem blev installerat i Israel. Och det fanns en massa olika offer som vi vet egentligen var bilder av det fullkomliga offret Jesus Kristus som skulle komma. Men medan de levde under den tiden så var det det som gällde. Och när man begick en viss synd eller en överträdelse av något slag, ja, då fanns det liksom en föreskrift för vad som behövde göras. Man behövde ta ett lamm eller man behövde göra något annat offer. Och man tog det till templet och där fanns prästen, där fanns hela systemet. Och man hade gjort vad som förväntades av en. Och det är intressant att i Ordspråksboken 7 så talas det om en kvinna där från vers 6 till och med Ordspråksboken kapitel 6. Nej, förlåt mig, kapitel 7. Verserna 6 till och med 27. Och det står om den här kvinnan att hon var en prostituerad. Och det står någonting väldigt intressant där i verserna 13 till och med 15. Det står nämligen så här. Hon grep tag i honom, kysste honom och sade till honom med fräck uppsyn: gemenskapsoffer har jag burit fram. Idag har jag infriat mina löften. Därför gick jag ut för att möta dig. Jag letade efter dig och nu har jag funnit dig. Och det är intressant att här ser vi liksom att en person som vi skulle säga, okej, lever i synd, en prostituerad kvinna, men hon bekänner sig ändå som en religiös person. Hon har sagt att hon har burit fram de här offren. Hon är klar. Hon är redo liksom för att ha lite kul här. För hon har gjort vad som förväntas av henne. Och jag tänkte på det liksom att tyvärr så är detta ofta vår attityd som kristna. Liksom att vet vad som förväntas, jag har gjort det här nu, jag har bett, jag har fastat, jag har gett lite i kollekten, jag har varit i kyrkan, jag har gjort mina, jag åkte till och med på en konferens här, liksom. Vad bra, jag är klar liksom. Och på något sätt så i våra hjärtan så rättfärdiggör vi olika saker och säger okej, det är okej, jag har gjort mitt nu. Och det här är det bästa som vårt kött kan producera. Det här är det bästa som den fallna människan förmår. Det är att göra det som förväntas av en. Och hon tyckte att hon hade gjort det. Och jag tror att väldigt mycket, jag tänker på det här som Claudia sa när hon skrev att tänk om människor visste att det kunde vara så här roligt i kyrkan. Mm. När det varit 4 dagar eller en vecka nästan där på konferensen i Finland. Och det är verkligen sant. Det hade otroligt roligt. Och det var så mycket mer än bara den här förväntan. Och jag tänker också på att vi gör ibland vad som är tillräckligt. Vi tror att vi vet vad som förväntas av oss. Och så gör vi det som är nog. Och i Filipperbrevets tredje kapitel, den sjätte versen, så säger Paulus om sig själv att han är felfri. Och hur kan någon säga att man är felfri? Men han var inte felfri, det visste han i Guds ögon. Men han var felfri enligt det fariseiska system som han tjänade under. Det som människorna, det religiösa Israel förväntade sig av honom, enligt det systemet så var han fullkomligt perfekt. Men han var det naturligtvis inte i Guds ögon, och det visste han mycket väl. Det var därför han sa att han var den största syndaren av alla. Hur kan han säga parallellt att jag är felfri och sen nästa sekund säga jag är den största syndaren av alla? Ja, varför? Jo, därför att i mänskliga termer så hade han lyckats bättre än någon annan att uppfylla lagen. Och han visste det, och hans jämnåriga, som han uttrycker det, men hans landsmän visste det också. Han sa, även denna maximala mänskliga ansträngning är så långt ifrån det Guds ideal som finns när det gäller helighet och rättfärdighet, att han är tvungen att kalla sig själv den största av alla syndare för att han hade förföljt Guds församling. Och här säger nu Jesus istället att om någon slår dig på ena kinden, vänd den andra till. Om någon vill att du går en mil med dem, gå två mil. Om någon ber om manteln, ge dem också din klädnad. Det här är liksom så långt bortom det här. Inte ens Paulus hade kommit i närheten av detta. Han gjorde bara exakt öga för öga, tand för tand, vad lagen sa, vad förväntningarna var. Och här kommer helt plötsligt ett krav som är skyhögt, mycket högre än vad som fanns tidigare. Och det tredje och sista jag tänkte på här är att vi gör så mycket mer än vad som förväntas av oss. Och vi sa tidigare här i Romarbrevet 8:4 vad lagen kräver av oss, men i Johannes 10 och vers 10, kapitel 10 vers 10, så säger Jesus att jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Och det är precis det som den organiserade religionen saknar, en gemenskap. Liksom många människor har kommit liksom och frågat, får du göra det här och det här? Och jag liksom bara frågar, för vem? Liksom, ja, ni troende, ni religiösa, ni kristna, ni, får ni göra det här? Och man tror liksom att det är bara en samling regler och förordningar som vi ska på något sätt hålla oss till. Och jag vet inte liksom hur människor tänker. Men man tror att det är liksom en börda. Och en pastor gav, pastor Eko, han har varit ungdomspastor i många, 16 år tror jag han var ungdomspastor, och han lämnat över arbetet i Helsingfors. Och han berättade just att innan han kom till församlingen så var han så rädd för att komma, för att han trodde liksom att någon stor börda skulle läggas på honom. Nu måste du göra det här. Nu måste du bli sån här. Och han sa liksom, jag vill inte, jag vågar inte komma till kyrkan. Och så tänkte han också att sen kommer Gud att ta allt ifrån mig. Allt det roliga, allt det jag tycker om. Så vad ska jag göra med den här tomheten? Men Gud har tagit allting ifrån mig. Hemsk tanke. Och sen tvingat mig att göra en massa andra grejer som jag inte tycker är roliga. Och vem förresten vill komma till himlen? Sitta på ett tråkigt moln och spela harpa hela livet. Liksom så tänker många människor. Men han har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Och han kom Alltså jag kunde inte tro mina ögon att människor hade så roligt, att människor var så fria, att människor hade så mycket liv. Och jag tänker på det här ordet som vi nämnde kort igår i kyrkan, kataskopeo i grekiskan, som betyder just det här att människor ser den här friheten och blir avundsjuka på den. Man är avundsjuk liksom. Ungefär som någon är på gatan och dricker. Och så går det förbi den. Vill du ha en drink? Liksom. Och det är inte det att man är generös och vill bjuda. Utan det är för att man vill se en annan människa komma under samma ok, samma slaveri. Man talar om det här olycksbroder eller olyckssyster. Och det är samma sak. Jag är så tung under mitt religiösa ok. Som Jesus talar om i Matteus 11, verserna 28-30. Och han säger liksom, kom till mig alla ni som arbetar. Och det är inte de som går till sina vanliga arbeten och är trötta. Utan han talar om de som arbetar under en religiös förväntan som har lagts på dem av fariseerna. Och sagt liksom, gör det här. Och tyngt ner dem. Han sa, kom ni alla till mig. Och ta på er mitt ok. Som är lätt. Därför att när vi är under hans ok, då är det han som drar lasset. Och det är ingen börda så som vi tror. Och en man som upptäckte det här på ett fantastiskt sätt, det var Zacchaeus. Och jag kommer ihåg Zacchaeus, inte för att jag är så gammal så att jag minns honom om den anledningen, men jag kommer ihåg i söndagsskolan, då hade vi såna här flanellbilder, en sån här tavla. Och sen hade liksom, du vet, här, man satte sån här, vad heter det, bild och olika, satt upp Jesus där. Och sen kom Zacchaeus var också där i sitt träd liksom, och lilla Zacchaeus. Och han hörde att Jesus skulle komma, så han klättrade upp i trädet och han väntade på honom. Och när han gick förbi så stannade Jesus och säger liksom, Zacchaeus, idag vill jag gästa ditt hem. Och han följde med honom. Och det som är så fantastiskt är att när han kommer till hans hus, så ser vi att Zacchaeus säger inte till honom, okej Jesus, berätta nu vad du förväntar dig av mig, så ska jag göra det. Nej, han säger på eget initiativ, om jag har tagit någonting av någon som har varit fel eller för mycket, eller om jag liksom har stoppat någonting i egen ficka, ja, då ska jag ersätta detta fyrfaldigt. Och jag ska ge hälften av det jag äger till de fattiga. Det var på ett helt eget... Jesus har inte sagt någonting mer än Zacchaeus, kom ner från trädet, jag vill gästa ditt hus. Och idag har frälsningen kommit till hans hus. Vad var det han upptäckte? Han upptäckte inte... Det är det här som förväntas av mig, som den här prostituerade liksom, okej, jag har gjort det jag ska göra, jag har burit fram mina offer, nu är jag fri att leva mitt liv. Men han var så överväldigad av detta faktum att han hade fått bli ett Guds barn av nåd. Så han jublade och han prisade Herren och han sa, wow, det här vill jag göra spontant. Det är ingenting som någon har bett mig om. Det är inte någonting som någon har krävt mig av. Och jag tänker just på det här liksom, att hur galna vi verkligen är när vi låter oss styras av den här världen. Jag menar, den här världen är helt tokig. Och vi dras in. Det är som ett sånt här svart hål liksom, när någon kommer i närheten av det så bara... Det suger in allting. Den här världen bara suger in oss. Och vill göra oss till slavar. Och säga, ja, liksom det här förväntas. Okej, ni kan vara lite religiösa också. Ni kan gå i kyrkan eller vad ni nu vill göra. Liksom. Men inte gå för långt. Ta det lugnt. Liksom. Allt i rätt proportion. Inga fanatiker här. Och liksom, ja visst, okej. Vi kan vara som den här kvinnan där. Bära fram sina offer. Göra det som förväntas. Och leva på det sättet ett liv som vi tror är okej inför människor och inför Gud. Men hur mycket mer, säger Jesus, ska vi inte ha det här livet i överflöd? Vi kan säga som Paulus, kanske, att vi har levt ganska bra liv. Ja, jag har aldrig kommit för sent till jobbet. Någon sa idag till mig, jag har inte varit sjukskriven på 16 år. Okej, men det är bra. Men du kommer inte till himlen därför. Du kommer inte till himlen därför att jag har inte utnyttjat systemet en enda gång på 16 år. Nu är det dags. Jag fick ryggskott. Men jag tänkte liksom, det är hela tiden den typen av inställning vi har. Liksom, vi hela tiden försöker att lista ut det här, liksom, den här balansgången mellan religionen och världen och människor och Gud och oss själva. Men Zacchaeus hade liksom inga sådana begränsningar. Han ville inte imponera på någon. Han bara jublade. Och jag tror det är det som vi verkligen upplever när vi är tillsammans. Att Gud har en sån fantastisk, ett sånt fantastiskt liv att ge oss. Att om vi ställer våra liv till förfogande, för hans, eller till hans förfogande, då kan han fylla oss med sig själv. Och vi nämnde lite grann på onsdagskvällen innan konferensen började, så blev jag naturligtvis ombedd att komma upp och predika utan någon som helst förberedelse. Tack! Så här tänkte jag, här gäller det att komma upp med någonting. Och några tankar kom till mig från första Mosebok 17, vers 1, där Abraham får ett tilltal från Gud. Och han säger, Abraham, vandra inför mig. Vandra inför mig. Och den här versen 17:1. Vandra inför mig. Jag är den allsmäktige guden, vers 1. Den allsmäktige guden, och det är El Shaddai. El Shaddai, som betyder uthällaren. Uthällaren, alltså att någon häller ut av sig själv på det här sättet. Att Gud vill ge oss av sig själv. Han har inte bara ställt i ordning en värld och ett religiöst system och sagt att okej, gå in här och gör det bästa av situationen. Utan han säger, gör dig själv tillgänglig, vandra inför mig och låt mig fylla dig. El Shaddai, Gud som häller ut av sig själv. Och med tanke på pastor Kens tanke från igår, när han sa det här att han beskrev universum och avstånden, storleken, allting det här, liksom hur ofattbart stort, och hur det börjar bara ryka ur öronen när vi börjar tänka och försöker att förstå Guds skapelse, hur stor den är. Men sen så vänder vi oss och säger att okej, vi kan aldrig förstå det. Utan vad vi kan förstå, det är att denne underbara skapargud har uppenbarat sig själv för oss människor genom detta ord. Och vi får ta till oss det, vi får leva av det. Leva av varje Guds ord. Jesus sa Matteus 4:4. Han sa, människan ska leva av varje Guds ord. Vi låter honom fylla oss. Vi låter honom hälla ut av sig själv. Så att vi blir delaktiga av det. Och det var exakt det som hände i Zacchaeus liv. Det var exakt det som hände i hans liv. Att han fick ta emot det här livet. Och han gjorde sig tillgänglig. Han sa bara, öppna mig. Fyll mig. Och jag tycker bara det är så fantastiskt att vi stänger oss ofta. Liksom, Gud, jag behöver ingenting. Jag vill inte ha någonting. Jag vill bara göra det som förväntas av dig, av mig. Mm. Eller av människor. När jag har gjort det så är det bra. Men han säger, jag har så mycket mer. Jag vill verkligen fylla dig. med mig själv. Amen. Och det var det som Jesus talade om. Han talade egentligen inte om en rad med ideal. Och säger, okej, världen, fallna värld, syndiga värld. Försök nu i er egen kraft att leva upp till de här orden. Så blir den här världen lite bättre. Det var inte det han sa. Han sa att det här livet är omöjligt. Det är inte svårt, det är omöjligt i det naturliga. Men om ni tror på honom som jag har sänt. Om ni tror på honom som ni ser, Messias. Då kommer ni att bli födda på nytt. Då kommer ni att få den helige ande som en gåva. Då kommer ni att kunna bli fyllda med Gud. Och han lever sitt liv i er, genom er. Och det betyder att ni på ett underbart sätt kan manifestera den här attityden som han talar om här i Bergspredikan. Som människor under alla år har läst och sagt, åh, vilket fantastiskt fint ideal. Jag kan då aldrig leva upp till det, men jag gör mitt bästa. Men det är inte det han säger. Han säger att det är det här som är livet. Det är det här som jag vill ska flöda genom er. Gör er tillgängliga. Var som Zacchaeus. Klättra upp i trädet. Gör vad som krävs för att se Messias. Men när han kommer och han bjuder in er, kom då ner och gå då hem och ät med honom. Därför att ni vet, när det talas om att äta i Bibeln, så talas det om gemenskap. Jesus sa, kom och gemenskap. Vi äter lite grann. Okej, så har vi blivit gjorda. Vi behöver äta i den här världen. Men än mycket mera, vi behöver äta den andliga näringen. Vi behöver sitta ner med Jesus. I Uppenbarelseboken 3 så skriver Jesus till församlingen i Laodikea. Och han säger att jag står för dörren och jag knackar. Om någon släpper in mig så ska jag komma in och äta med honom. Och det är just det här att han längtar efter att ha gemenskap med oss. Och han står för dörren och knackar och säger, släpp in mig. Så som Zacchaeus gjorde. Och låt detta överflödande liv bli en verklighet hos er. Lev inte bara upp till förväntningarna, utan gå bortom det här och ta emot det som är tillgängligt. Det som är fullbordat. Låt mig hälla ut av mig själv i ert liv, säger Jesus. Så att ni blir delaktiga av min karaktär och natur. Och människor kommer att se det som ett vittnesbörd. Och det kristna livet kommer att bli attraktivt också för människor som ser det. Amen.
Amen.
Mm.